Tack, Herre.
Tack för att det är din nåd som har frälst oss. Tack för att vi får komma till dig på grund av den du är, på grund av vad du har gjort på korset, Herre. Vi tackar dig för din kärlek. Tack för din kärlek den här morgonen. Att vi får vila i den. Vila i din kärlek, Herre. Du är så välkommen idag. Heligande, tack för din närvaro. Amen. Amen. Gott att få träffa er. Mår ni bra? Fint att se er. Farna Sette Matvar heter jag för de som kanske är nya här och inte känner mig. Ja, vi är då inne i en predikoserie som heter För en tid som denna. Och söndagens titel då är Vad har Gud placerat i din hand? Vad har Gud placerat i din hand? Och jag kommer utgå ifrån Matteus evangeliet kapitel 25. Så om du har din bibel så är du välkommen att följa med där. Annars så finns texten även här uppe. Den här texten är i ett sammanhang där vi läser innan tidigare avsnittet om liknelsen om de 10 jungfruarna och också om människosonens ankomst. Det handlar om den sista tiden. Det handlar om en tid som är någorlunda brådskande. Det finns något skyndsamt över det, över den här texten. Men när jag har bett och reflekterat det som jag har upplevt som den helige ande har tryckt på mitt hjärta har varit begreppet förvaltarskap. Förvaltarskap. Och jag kommer komma tillbaka till det, men vi läser tillsammans. Det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. En gav han 5 talenter. En annan 2 och en tredje en talent. Var och en efter hans förmåga. Sedan gav han sig iväg. Den som hade fått 5 talenter gick genast och satte dem i omlopp. Och tjänade 5 talenter till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som hade fått 1 talent gick och grävde ner den i marken. Och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom då och lämnade fram 5 talenter till och sa: Herre, 5 talenter överlämnade du åt mig. Nu har jag tjänat 5 till. Hans herre sa till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått 2 talenter fram och sa: Herre, 2 talenter överlämnade du åt mig. Här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Också den som hade fått 1 talent kom fram. Och han sa: Herre, jag vet att du är en hård man. Som skördar där du inte har sått. Och samlar in där du inte har strött ut. Av fruktan för dig gick jag och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: Du onde och late tjänare. Du visste att jag skördar det jag inte har sått och samlar in det jag inte har strött ut. Då borde du ha satt in mina pengar i en bank så att jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. Ta därför ifrån honom talenten och ge den åt honom som har 10 talenter. Till var och en som har ska få. Och det är överflöd med den som inget har. Från honom ska tas också det han har. Helige ande, jag ber att du smörjer ditt ord nu. Och att du öppnar upp våra hjärtan. Så att vi kan höra det som du har för oss den här morgonen. Jag ber att du skulle uppmuntra hjärtan den här söndagen. För ditt namns skull. För ditt rikes utbredning. I Jesu namn. Amen. Så vad är det som sker i den här texten? Jo, först och främst så läser vi att vi kan dra en parallell Det här är en då liknelse. Den här förmögna mannen kan liknas vid Herren Jesus. Och de tjänarna som har fått olika talenter liknas vid dig och mig. Och här ser vi då att i vers 14 att den här rike mannen, han kallar till sig sina tjänare och lämnar sin förmögenhet åt dem. Det handlar om Guds förmögenhet, det handlar om Guds gåvor, det handlar om Guds talenter. Det handlar inte om min gåva eller din gåva, det är Gud som fördelar, det är Gud som ger till sin församling. Gud har gett var och en av oss talenter. Och det är han som ger. Och ibland kanske man brottas med, ja, men varför har jag inte fått den gåvan? Eller jag kan inte göra det där. Jag har inte den där förmågan. Och titta på den och den. Gud, varför har du gjort mig så här? Eller varför har du gett mig det här och inte det där? Det är Gud som ger. Det är hans förmögenhet. Han har skapat dig med en tanke. Med ett specifikt syfte. Och det är därför du finns på jorden. Så det är hans förmögenhet. Det är hans gåvor. Det börjar med honom. Det slutar med honom. Och sen så ser vi att han ger olika talenter. Det står i vers 15. En gav han fem. Gud är den som ger. Gud är den som bestämmer den här personen, den här personen, den här personen. På samma sätt som vi ser att kroppen har olika lemmar. Alla kan inte vara arm, alla kan inte vara fot, alla kan inte vara ögat. Men alla är viktiga. Alla är värdefulla. Kroppen fungerar när man kommer samman. När varje lem är aktiv, när varje lem är i funktion. När varje lem gör det hon eller han bör göra. Och sen så står det att sedan gav han sig iväg. Och det här är så fint, för när jag läser det här så tolkar jag det som att vi har en Gud som inte är kontrollerande i ledarskapet. Han står inte och vakar över, vad gör du nu? Utan han ger oss utrymme. Han ger oss förtroende. Han visar oss den respekten. Nu ger jag dig den här talenten. Jag ger dig det här förtroendet. Och så backar han och så ser han och ger oss tid att förvalta, tid att agera och applicera. Så det är någonting som man kan vila i, att Gud har sån omsorg och Gud är så god i sitt ledarskap också. Och att han vet vad han gör och han vet hur vi funkar bäst och vad vi behöver. Och det är lärjungaskapet, den lärjungaträningen som han fostrar oss i. Så han är inte kontrollerande. Sen så kommer vi till den här delen då där vi ser hur de här tre olika individerna, det är tre olika personer. Vi vet inte så mycket om dem. Vi vet inte vad de heter. Vi vet inte vad de kommer med. Vi vet inte vilken bakgrund de har, vilka livserfarenheter de har varit med om. Svårigheter, utmaningar, prövningar. Vi vet egentligen ingenting. Kanske var det någon affärsman eller affärsperson, kunnig i ekonomi och bank och jag vet inte allt som har med den sfären att göra. Vi vet inte. Det enda vi kan se här, det är ju då hur de väljer att förvalta. Och den som har fått fem talenter gick genast, satte dem i omlopp. Okej, tjäna fem till. Aktiv person. Nu händer det något här. Okej, hur gör den andra? Vi ser att den andra gör mer eller mindre liknande sätt. Så de två första personerna agerar på liknande vis. Men den tredje personen, där sticker det ut lite. Och där har jag fått pausa lite och tänkt. Fanns det någonting här som den här personen hade varit med om tidigare som kanske hade påverkat hans erfarenhet negativt? Fanns det någonting som den här personen hade försökt och gjort tidigare men bränt sig och kanske inte vågat mer? Vi vet återigen inte. Det står inga detaljer. Vem han var, vad han hade varit med om. Men vi läser i vers 18 hur han agerar. Och där står det att den som hade fått en talent gick och grävde ner den i marken. Och han gömmer sin herres pengar. Så det är inte sin egna peng. Det är inte hans förmögenhet. Återigen, det är Gud som ger. Men vad gör han med det han har fått i sin hand? Vad gör han med det som Gud har placerat i sin hand? Han gömmer den. Han gräver ner den. En talent. Vad är det med det lilla? Vad är det med det ringa? Som vi människor någonstans ibland har en tendens att se ner på. Den här enda talenten. Och det är någonting som jag upplever att Gud idag vill uppmuntra oss med. Att se inte ner på din talent. Se inte ner på din gåva. Se inte ner på den du är. Se inte ner på det som Gud har placerat i din hand. Och vidare så läser vi då att den här herren kommer tillbaka en lång tid därefter och kräver redovisning. Och så kommer den här första personen med fem, här fem till, två och två till. Och vad är det Gud, den här herren svarar? Jo, du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Så i den här herrens ögon så är inte fem eller två eller en. Det finns ingen skillnad. Det han säger är du har varit trogen i det lilla. Allt är att du har varit trogen i det lilla. Oavsett hur många talenter du har fått. Du kanske har fått fem, du har fått två, du har fått en. Gud gör ingen skillnad. Du har varit trogen i det lilla utifrån din förmåga och den kapacitet som Gud har gett dig. Du har varit trogen i det lilla för dig, i ditt sammanhang, i ditt liv, där den sfär, din trädgård där Gud har placerat dig. Han säger inte, du har varit trogen i det stora, fem talenter. Du har varit trogen i det lilla. Gå in i din herres glädje. Samma sak med den som har två talenter. Du har varit trogen i det lilla. Vi människor har en tendens att jämföra. Vi människor har en tendens att se ner på oss själva och det Gud har gett oss. Men det är inte så Gud ser på oss och det är inte så Gud funkar. Sen när vi kommer till den tredje personen då, så läser vi att han svarar så här. Herre, jag vet att du är en hård man. Okej. Vi pausar där. Det finns en skev bild av den här herren som tjänaren har. Och det kanske kan finnas en skev bild av Gud ibland. Du är en hård Gud. En Gud som straffar. Så att man blir lamslagen. Man vågar inte agera. Av fruktan för dig gick jag och gömde din talent i jorden. Inte min talent. Av fruktan för dig gick jag och gömde din talent i jorden. Fruktan kan många gånger stå i vägen. Rädslor kan lamslå oss. Rädsla över att misslyckas. Återigen, jag hade önskat att jag hade vetat mer om vem den här personen var. Hade han varit med om något tidigare? Man har kanske bränt sig. Kommer inte göra det där igen. Jag testade. Jag steg ut ur båten. Jag försökte gå på vatten. Jag sjönk. Jag tänker inte stiga ut ur båten mer. Låt inte rädsla stå i vägen för det som Gud har placerat i din hand. Att applicera och förvalta det på nytt i den här tiden. Låt inte rädsla få dig att bli passiv i den här tiden. Så att du ser ner på din talent och att du gräver ner den. Eller att du placerar den på hyllan. Och så sitter den där år efter år och samlar på sig damm. Jag tror Gud vill andas liv den här morgonen i gåvor. i talenter. I dig, i mig, i oss. I församlingen. Jag tror Gud vill mobilisera sitt folk i den här tiden. Och att var och en ska komma i funktion. Ut efter den förmåga han har gett dig. Ut efter den förmåga han har gett mig. Utan fruktan. Utan rädsla. Den fullkomliga kärleken driver ut rädsla, säger Bibeln. Gud är kärlek. Den bilden av att Gud är en god Gud. Han vill mig väl. Han vill oss väl. Han ger goda gåvor. Varje god gåva kommer ifrån ljusets fader. Han är fantastisk. Och när han gör någonting så gör han det bra. Han vet vilka tankar han har för sitt folk. Han vet. Kan vi lita på honom i det? Gud, varför har du gjort mig så här? Varför har du gett mig den här gåvan? Den är inte värd någonting. Kastar man bort den, gräver ner den. Plocka fram. Det är tid att plocka fram det Gud har placerat i våra händer. Kanske fanns det också en jämförelse i bilden. 5 talenter, 2 talenter, 1 talent. Vi läste att den här rike mannen sa, du trogne tjänar, du har trogen i det lilla. Så, och det är en liknelse då att Gud gör ingen skillnad. Du har varit trogen i det lilla oavsett 5, 2 eller 1. Men vi har en tendens att jämföra. 5 är ju mer än 1. Och det blockerar och det gör att man inte ens vågar ta något steg eller något kliv. För det är bara en enda liten. Inte ska väl jag. Känner ni igen det? När man jobbar med elever så är det väldigt mycket jämförelser. Och det finns väldigt mycket sådana tankar. Nej, fröken, varför ska jag? Nej, men den kan. Nej, men kom nu, nu ska du. Får man liksom pusha fram så att de vågar tro på sig själva. Och vi behöver våga tro på oss själva. Inte ska väl jag, den här jantelagen finns. Jag tror den blockerar många gånger. Den kan stå i vägen för den frihet som Gud har för sitt folk. Guds rike har ingen jantelag. Guds rike fritt och förintet för var och en som vill. Gud bygger sin församling. Han använder var och en av oss. Så se inte ner på dig själv. Låt inte fruktan stå i vägen. Låt inte jämförelsen stjäla den välsignelse Gud har för dig och genom ditt liv, genom din talent. Ingen är som du på jorden. Det finns bara en du. Det är ju fantastiskt. Det finns bara en du. Det kanske finns folk som kan likna dig lite. Jag hade åt middag med en god väninna här om kvällen. Vi skulle mötas i Gamla stan. Och så berättade hon sen när vi möttes upp att jag trodde jag såg det innan. Du gick bredvid någon person och hon hade gått fram för att krama om den här kvinnan som hon trodde var jag. Hon var så lik dig, Farnas. Men sen stod jag att nej, men det var inte du. Jag bara, då hade den personen fått en extra kram av en så här random person. Även fast människor kan likna dig så är de inte du. Gud har en mångfald. Och när han ger och skapar människor så är det med tanke, med omsorg. För ett specifikt syfte. Vi finns inte på jorden bara för att finnas här, leva, dö och sen är det hejdå. Det finns en tanke. Det finns något han vill. Och jag tror verkligen att Gud vill använda hela sitt folk. Alla är viktiga. Var och en. Lillfingret är viktigt. Lilltån är viktig. När du har ont i tån, när du har ont i lilltån, du har ont. Alltså, när man har nageltrång, ni vet. Man kan ju knappt gå. Det verkar ju hela kroppen. Varenda del är viktig. Varenda del är viktig och Gud har placerat med omsorg. Så verkligen en uppmuntran från Guds ord. Att jag tror verkligen Gud vill uppmuntra oss idag. Att Om det finns talenter som har grävts ner, plocka fram dem. Om det finns talenter som sitter på hyllan, ta ner. Dust it off, ta bort dammet. Blås på dem. Låt dem få komma till liv. Det är dags att inta sin plats i Kristi kropp. Och ett exempel av en person som har processat det här i Gamla testamentet, det är en man vid namn Gideon. Ni känner till honom. Så följ med mig till Domarboken. Kapitel 6. Ja, vi finner Gideon i ett sammanhang där Israels folk dessförinnan har haft ro och fred i 40 år. Det är fantastiskt. Jag fyllde 40 här i december. Det är ändå en lång tid man har levt på jorden. 40 år fred. Wow. Av den här ledarkvinnan Debora under hennes ledning. Och sen så läser vi då i kapitel 6 att Israel började på nytt tillbe andra gudar. De börjar spåra ur igen. Tiden går och de liksom, jag vet inte, blir missmodiga eller tröttnar. Har inte kursen framför sig. Så de börjar tillbe andra gudar och avgudar, vilket leder till att deras fiender börjar förtrycka dem. Gud tillåter att de förtrycks. Och fienderna på den tiden då heter Midjaniterna. Det var en folkgrupp då som varje gång som Israels folk sådde och använde sin talent, kom för att göra någonting, sådde i jorden, direkt kom midjaniterna och förstörde skörden. Förstörde och ville liksom ta bort deras skörd, deras sådd. Och det här pågick och det här pågick, så att Israels folk då tröttnade dem. Och börja ropa till Gud, Israels Gud. Gud, hjälp oss, fräls oss. Vi kan inte ha det så här, det funkar inte. Vi är trötta. Gör någonting. Och Gud i sin tur kallar på Gideon. Israels folk ropar, Gud, sänd oss, hjälp oss, sänd oss hjälp. Gud kommer till Gideon. Kallar på Gideon, en ganska enkel man. Han skötte sig och sitt. Ute på fältet. Och i kapitel 6, vers 11-16 så läser vi följande. Herrens ängel kom och satte sig under terebinten vid Ofra som tillhörde Abiesriten Joas. Denne son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom: Herren är med dig, du tappre stridsman. Herren är med dig, du tappre stridskvinna. Gideon svarar honom: Å Herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta kommit över oss? Och var är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt: Se, har inte Herren fört oss upp ur Egypten? Nu har Herren övergivit oss och gett oss i midjaniternas hand. Då vände Herren sig till honom och sa: Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Han svarade honom: O Herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ätt är ju den oansenligaste i Manasse och jag själv är den ringaste i min fars hus. Herren sa till honom: Jag är med dig och du ska slå midjaniterna som om de vore en enda man. Så här finner vi då Gideon. Han sköter sig och sitt och så kommer Gud och bara kalla på honom. Du tappre stridsman. Han bara: Vem jag? Vem pratar du med? Jaha, mig. Han ser ner på sig själv. Han ser ner på sin talent. Inte ska väl jag. Ska jag? Är jag en tapper stridsman? Är jag en tapper stridskvinna? Så hans bild av sig själv stämmer inte överens med Guds bild av honom. Och där tror jag att Gud behöver synkronisera oss ibland. Så att vi ser på oss själva genom hans ögon. Herren är med dig. Du tappre stridsman. Du tappre stridskvinna. Och att när Gud är med så gör det skillnad. Så det handlar inte bara om att Gideon skulle gå i sin egen kraft. Utan Herren är med dig. Du behöver inte göra något av dig själv. Du behöver inte göra något i egen kraft. Gud är med dig. Gud går bredvid dig. Gud är för dig. Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Gå i denna din kraft. Jag har sänt dig. Jag ska göra dig stark, säger parafrasen. Gud gör Gideon stark. Guds närvaro gör skillnaden. Om du har en talent. Guds närvaro, Guds smörjelse gör skillnaden. Gud välsignar det lilla. Gud multiplicerar det lilla. 2 fiskar och 5 bröd. Guds välsignelse gör skillnaden. Guds närvaro gör skillnaden. Gideon ser ner på sig själv, han ser ner på sin gåva i sina egna ögon. Är hans liv och han själv ringa? Det är litet, det är svagt. Men Gud utväljer ofta det som är litet, det som är ringa och det som är svagt. För att bevisa sig själv stor, för att han är en stor Gud. Så att han ska få äran och inte jag eller du. Guds väg är annorlunda. Samhället kanske säger någonting annat. Den som skriker högst och den som syns mest och den som alltid ska armbåga sig fram. Gud stiger in i Gideons, den här enkla mannens situation. Herren är med dig, du tappre stridsman. Vem såg ens Gideon? Himlen ser, himlen vet. Gud ser när inte människor ser. På samma sätt som Gud såg David. Davids hjärta. Samuel hämtar alla de här bröderna en efter en. Lång, ståtlig, stilig, stark. Nej, det är inte han. Det är inte han. Nej, inte han heller. Har du inga fler söner? Jo, det finns en liten lillebror. Han är någonstans där, du vet. Gå och hämta honom genast. David. Där är han, en man efter Guds hjärta. Se inte på det yttre. Gud har förkastat honom, säger Bibeln. Men David, se inte ner på din talent. Se inte ner på dig själv, din gåva. Det som är litet och svagt i svagheten fullkomnas hans styrka. Och Gud är med, Gud sänder. Och sen i kapitel 7, vers 7 så ser vi att Gideon han mobiliserar några soldater och att det samlas ungefär 32 000 soldater som då Gideon hade tillgång till. Bland dem så utväljer Gud 300. 32 000, 300. Hur är det möjligt? Guds kraft i det lilla. Gud behöver inte 32 000. Gud behöver inte massa olika gåvor och massa olika talenter. Utan din talent, den enda, den lilla. 300, det räcker. Jag kommer välsigna det. Jag kommer verka genom dig. Genom din talent, genom din gåva. Se inte ner på det. Så en liten skara kan göra mycket när Gud är med. Och idag vill jag bara uppmuntra dig och oss. Så som Gud uppmuntrade Gideon. Gå i denna din kraft. Gud är med dig. Där du är, i din sfär, i din vardag. Där Gud har placerat dig. Och med det som Gud har placerat i din hand, inte i någon annans hand. I din hand. Vad gör du med det? Vad vill du göra? Hur vill du förvalta det i den här tiden? Man kan säga nej. Men vill du vara med? På nytt. Kanske har du bränt dig. Kanske har du testat. Det här med Gud, det funkar inte. Sist, varför ska jag nu ge dig en ny chans? Ge Gud en ny chans. Ge din talent en ny chans. Han är med dig. Han är för dig. Och jag skulle vilja runda av med ett citat från Martin Luther King Jr. En av mina förebilder, en av mina hjältar. Jag tycker han var en fantastisk människa. Civil rights movement i USA på 60-talet. Ni kanske känner till honom säkerligen. I have a dream. Han var även pastor. Han var familjefar. Han har sagt följande. If a man is called to be a street sweeper, he should sweep streets even as Michelangelo painted, or Beethoven composed music, or Shakespeare wrote poetry. He should sweep streets so well that all the hosts of heaven and earth will pause to say, here lived a great street sweeper who did his job well. Som en man, en person är kallad att vara en gatusopare, så borde han sopa gatorna som Michelangelo målade. Han borde göra det som Beethoven komponerade musik och Shakespeare skrev poesi. Han borde sopa gatorna så väl att hela härskarorna i himlen skulle stanna upp, pausa och säga, wow, här levde en stor gatusopare som gjorde sitt jobb väl. Så oavsett vad Gud har placerat i din hand, gör det bästa av det, gör det bästa med det. Det är så här Gud ser på oss. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för att du älskar oss så mycket. Var och en. Att du ser oss var och en. Du kallar oss var och en. För ett syfte. I den här tiden. Tack för att alla lemmar är viktiga. Varje del har du placerat, har du format, har du skapat med omsorg. Jag ber helig ande att du skulle uppmuntra hjärtan den här morgonen nu genom detta ord. Och att du verkligen belyser de gåvor och talenter som var och en har fått i sin hand. Det liv, den sfär de har fått att förvalta. Och att våga igen. Tack för att du är med ditt folk på samma sätt som du var med Gideon. Tack för att din kraft, din välsignelse gör skillnaden. Du multiplicerar 2 fiskar och 5 bröd. Och du mättar många, många människor, Herre. Låt oss göra vårt bästa där vi är. Om vi sopar golv, om vi är hemmafruar, om vi är... står i köket eller vd på företag, spelar ingen roll vad vi är. Ge oss nåd, Herre, att göra det bästa med det som du har gett oss, med glädje. Och vara trogna i det lilla. Till din ära. Jag ber så i Jesu namn.